Var glad, för Kristus lever. Vilket budskap, vilket tema. Och det är därför som vi har samlats här allihop idag, tror jag. För att påminna oss om det. Eller kanske att du är här för att du är nyfiken på det. Ja, jag vet inte. Jag vill läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 28. På långfredagen så lästes det fram till och med i Matteus evangeliet fram till och med kapitel 27. Jesu korsfästelse. Och så läser jag det sista kapitlet i Matteus 28. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det kraftigt jordskalv, till Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sade, kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar, säg till dem. Han har uppstått från de döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege er till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste. Och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Och ståthållaren får höra detta, ska ni tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta ryktespridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till ett berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Har du någon gång tänkt på hur det är att vara älskad? Och hur den här kärleken tar sig uttryck. Hur du visar det eller någon annan visar det till dig. Det kanske står lite blommor på bordet när du kommer hem en dag. Eller det där brevet, det där kortet, det där smset. De där orden som ni har sagt eller säger till varandra. Det kanske är så att du får en varm omfamning, en kram. Eller bara känslan av att det känns så gott när man är tillsammans. Och vad gör då den här kärleken med oss? Om du får ta emot det här. Vad gör det med dig? Vad gör det med mig? Ja, min spontana tanke är att ja, men jag blir ju glad. Jag blir ju glad när jag får ta emot det här ifrån någon. Och jag känner en tacksamhet. Och så vill man ju ge det vidare. Man vill ju ge det tillbaka. Det här kan handla om kärlek i relation till en respektive, i ett förhållande, i ett äktenskap. Det kan också vara kärlek mellan föräldrar och barn. Det kan vara vänskapsrelationer. Det kan också vara i vår relation till Jesus. Vi känner att det finns ett spänningsfält av kärlek. Jag tror att ingen av oss inte någon gång har intresserat sig för kärlek. Vi söker den på olika håll. Och det räcker att vi sätter på radion en dag så hör vi ett antal sångtexter som talar om kärleken. Och alla är vi beroende av att vara älskade och känna oss älskade för att det ska kännas meningsfullt att leva. Ja, för att vi ska orka att leva. Det finns människor som dör, som kanske tar sitt liv idag för att de känner att ingen älskar dem. Finns det något som är större, mer betydelsefullt, samtidigt så svårt att förstå som Guds kärlek? Ordet kärlek. Ja, jag har redan sagt det ett antal gånger idag. Vi kan uppleva det som ett väldigt, väldigt slitet ord. Jag älskar. Ja, vi använder det orden till så mycket. Men många gånger så tror jag att det bara blir tomma ord för oss. Samtidigt som vi hör det, eller samtidigt som vi säger det, så kanske det ändå inte berör oss. Samtidigt så är det så dynamiskt och så kraftfulla ord. När de här orden, jag älskar dig, när det kommer inifrån, när det kommer från mitt hjärta, och det samtidigt omsätts i handling, jag samtidigt visar det, då berör det oss verkligen. När vi hör om Guds kärlek så skulle vi kunna ta till oss det som är en vanlig kunskap som så mycket annat. Att ja, men Gud, han är kärleken. Men det är inte säkert att det berör oss. Det kanske bara stannar här uppe och blir en kunskap för oss. Men när Gud säger sitt jag älskar, så visar det sig också i konkret handling. Och det är det vi påminns om den här helgen, påskhelgen. Paulus skriver i Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ja, Guds kärlek. Det är något som är ofattbart för oss. Jag tror ingen av oss riktigt kan sätta ord på det. Wilfrid Stinnesen, en katolsk präst som har skrivit en del böcker. Han ska försöka beskriva ordet, eller Guds kärlek. Så säger han att det bara finns ett ord som passar för den. Och det är dårskap. Det är kanske inte det vi tänker på i första hand. Men han säger så här, ett citat. Det är kärlekens dårskap när fadern sänder sin älskade son. Det dyrbaraste han har, det sänder han till människorna för att lida och dö för dem. Och vi kan inte komma ifrån, utan att det är på påsken som Guds kärlek verkligen triumferar. Det är på påsken, påskdagen, som Guds kärlek verkligen triumferar. Det var det som kvinnorna vid graven. Det var det som lärjungarna som mötte Jesus. Det var det som människor i tider efter det som har mött Jesus har fått uppleva. Att Guds kärlek triumferar. De har fått bli berörda utav Jesu kärlek. Och det är det som gör att den kristna tron finns utspridd över hela vår värld idag. Ja, det fanns så många som korsfästes under den här tiden. Många var helt oskyldiga. Jag läste i en kommentar i den här bibeln att det var framförallt slavar och upproriska utlänningar som blev korsfästa. Men många av dem var oskyldiga till något. Och så är det en berättelse som radikalt skiljer sig från alla andra berättelser. Och det är korsfästelsen som gällde Jesus. Den korsfästelsen, den berättelsen, den har förändrat världen. Den här kärleken som ligger till grund för den här korsfästelsen. Att Jesus lät, att Gud lät sin enfödde son Jesus dö för vår skull. Den kärleken, den är adresserad till oss var och en. Jag tror inte vi riktigt kan greppa det, men den är adresserad till oss var och en. Till mig och till dig. Till oss var och en. Och idag så står vi inför påskdagens dramatik och verklighet och glädje. Har du stannat upp den här påskhelgen och reflekterat över vad påsken betyder för dig? Det här gör jag oförberett, men finns det någon här som vill komma upp och kort berätta om vad påskdagen betyder för dig? Så ger jag tillfället. Om det är någon som känner att ja, men det vittnesbördet, det vill jag dela med mig av. Det här blir oförberett. Nej, det är inte kanske så lätt att bara känna att oj, vad ska jag sätta för ord på det? Jag tänkte till på det hemma. Hur formulerar jag uppståndelsen och vad den betyder för mig? Ja, det är kanske inte alltid så lätt. Men jag vet att den har påverkat mig. Att den påverkar mig idag. Den har fått mig till att komma hit idag. Att dela gemenskapen med er andra. För att lovsjunga Herren. För att be, för att uttrycka tacksamhet över att Jesus han lever idag. Jag har också fått ta emot och jag får leva i förlåtelsen. Alltså det finns ju dagar då jag känner, nej, varför blev det så här? Och man känner sig en aning misslyckad. Men jag får leva i förlåtelsen. Och jag får leva i friden. Och jag ber att påskdagens glädje, påskdagens kraft också ska påverka min vardag. Påverka mitt sätt att leva, påverka mitt sätt att vara. Ibland när kantigheten och tjurigheten sticker upp hos en så tänker jag, men snälla någon, hur är det med helgelsen? Vad gör Gud igen? Men jag får be om Guds nåd. Jag får be om Guds hjälp. Och jag får komma till Herren med mina fel och brister. Med min oro. För att be om hjälp. Och så bär jag ett hopp. Att en dag då jag dör så ska jag få leva evigheten tillsammans med Jesus. Det är nog först när vi står vid korset och tar emot förlåtelsen som vi förstår att Jesus älskar oss. Guds kärlek, ja, den triumferar. Jesus lever. Men man kan ju undra varför Gud använde de kanaler han gjorde för att sprida denna nyhet. Vi kan börja med nyheterna att Jesus var född. Vem fick beskedet först? Jo, det var några enkla herdar ute på ängen som vaktade sina får. De var inte alls högt ansedda i samhället. Men de fick uppdraget att se den nyfödde Jesus. Så står det att de gick för att berätta det vidare. Och hur var det vid graven? Jo, det var kvinnorna som fick möta den uppståndne Jesus först. Det var de som fick komma till graven. Om vi vill nå ut med ett budskap idag så använder vi oss av kanaler som når långt och som når in i hemmen. Vi använder oss av människor som verkligen kan föra talan. Vid den här tiden så kan man ju också tycka att Gud skulle använda sig utav trovärdiga människor. Inflytelserika människor som skulle upptäckt att graven var tom. Människor som hade makt att slå på den stora trumman för att berätta att graven är tom. Jesus lever. Men Gud använder sig inte utav den kanalen. Det är som att han har ett annat perspektiv. Jesus är inte de stora löpsedlarnas man, utan han vill bygga upp kontakten med människor på tu man hand. Han vill bygga upp kontakten med människor som blir berörda och som låter evangeliet bli genomlysta i sitt liv. Och då har det ingen betydelse om det är en inflytelserik man eller kvinna. Om det är rik eller fattig. Eller om det är en svart eller vit som bär ut budskapet. Jag läste i Matteusevangeliet kapitel 28. Och här finns det tre grupper av människor som jag vill beröra lite kort. Det är kvinnorna vid graven. Det är lärjungarna. Men sen är det också de människorna som inte var med i själva uppståndelsen eller mötte den uppståndne Jesus medan han var här på jorden. Men som ändå har mött Jesus och som har fört det här evangeliet vidare. Och det är något som återkommer i Jesu möte med de här människorna. Och det är Guds kärlek. Kvinnorna vid graven. Om vi börjar med dem. Det första ängeln och Jesus gör. Det är att de ingjuter mod i kvinnorna. Var inte rädda. Kvinnorna, de hade följt Jesus under ett tag. De hade sett allt det han hade gjort. De hade säkert också hört när han hade sagt att han skulle dö, korsfästas. Men också uppstå. Och nu fanns han ju inte hos dem längre. Och jag kan tänka mig att när de fick vara med och se när han korsfästes. När de fick vara med och se när han lades i en grav. Att också hoppet dog hos dem. Att Jesus skulle uppstå igen. En begravning, den är betydelsefull för oss idag. Och på något sätt så blir det en viktig del i sorgeprocessen. Innan det så är vi så upptagna med det som har hänt och med det som ska ordnas. Men i själva begravningen så blir det ju så definitivt. Och vi kanske kan ta in att nu är det här dödsfallet en verklighet. Och jag skulle kunna tänka mig att det var detsamma för kvinnorna. Han var död. Han var lagd i en grav. Och de kanske inte tänkte på någonting annat. Och så står han där livslevande. Och jag tror att vi alla hade behövt bli uppmuntrade den stunden med de här orden. Var inte rädda. Och i Johannesevangeliet kapitel 20, när vi hörde om i inledningen, så står det att Maria stod och grät utanför graven. De hade en lång sorgeprocess framför sig. Men så kommer Jesus med sitt kärleksfulla möte. Så kommer han, den uppståndne, och visa sig för dem. Och det mötet, det blir som balsam för själen. Och hon får kraft att gå vidare och ivrig att berätta om det som har hänt. Nästa möte, det är Jesu möte med lärjungarna. Jag kan också tänka mig att de här lärjungarna kände det svårt. De hade övergett sin mästare. Någon hade förnekat honom. De tvivlade. De hade inte förstått vad han sa. Men när Jesus mötte dem efter uppståndelsen så sa han till dem: frid åt er alla. Och när han mötte Thomas, som också kallas tvivlaren, så säger han så här: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick dem i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Hade Petrus, som förnekade, hade de andra lärjungarna, som också var lite tilltufsade, hade de mötts av hårda ord ifrån Jesus den här stunden, så tror jag att livet för dem hade blivit annorlunda. Men nu mötte de de kärleksfulla orden: frid åt er alla. De fick upprättelse. Och de fick förnyat förtroende. Och den tredje gruppen människor, de som inte var med vid just den här tiden efter Jesu uppståndelse som mötte honom, men som ändå har mött den uppståndne Jesus. Den gruppen ser jag oss som. Men jag vill ta en biblisk person som ett exempel. Och det är Paulus. Paulus var en hård man. Han gick hårt mot de första kristna. Han hatade Jesus. Han hatade kyrkan. Och det står i Apostlagärningarna att när han var på väg för att fängsla de kristna, så uppenbarade sig Jesus för honom. Och i det ögonblicket så förvandlades den här hatiske man. Och han möttes utav Jesu kärlek. När vi läser i framförallt Apostlagärningarna, men också Paulus brev, så står det flera gånger hur de talar om Jesu korsfästelse. Men att Jesus lever idag. De första kristna, de levde med den här berättelsen att Jesus har uppstått. Och det präglade deras liv. Hur var det vi hörde i sångtexten här uppe? Jubla! Jesus lever, han är vår kung. Det var det centrala budskapet för kvinnorna, för lärjungarna, för de som mötte Jesus. Och det är det för människor också idag. Jubla, Jesus lever, han är vår kung. Och det här är vårt budskap som basuneras ut över vår värld. Jag läste i dagen för någon vecka sedan om en framtidsprognos. Hur många fler kristna det kommer vara utöver vår värld om 40 år. Om nu den här prognosen som är gjord stämmer. Det vet vi inte, men vi kan ju hoppas på det. Det var flera miljarder som är kristna utöver vårt land, eller över vår värld. Människor som har tagit emot Jesus som sin personliga herre. Och det står, Paulus skriver i Romarbrevet 8, att ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus Kristus, vår herre. Kvinnorna, lärjungarna, Paulus. Ja, de levde med en brustenhet. De var vanliga människor. De levde med tvivel. De levde med hat. De levde med hårda ord. Ja, så är det också för oss idag. Vi lever med en brustenhet. Men Jesus lever. Och det är det som är den goda nyheten. Jesus lever. Och att möta den uppståndne Jesus, det innebär att bli genomskådad. Det innebär att bli genomlyst utav någon som man är genomälskad av. Den sista veckan så har jag haft en sångtext i min tanke. Vid korset finns rum för dig. Vid korset finns rum för dig. Miljoner där står. Men plats finns ändå. Ja, ännu finns det rum för dig. Det är påskdagen, en glädjens dag. En glädjens dag då Jesus vill möta oss. Du kanske känner igen dig i Maria med tårarna. Du kanske känner igen dig i lärjungarna med tvivel och misslyckande. Du kanske känner igen dig i Paulus med de där orden som inte skulle blivit sagda. Eller du kanske är här för att du längtar ännu mer efter den uppståndne. I korset finns plats. Och det är det som kallas nåd. Vi får komma och lägga ner allt vi har inför honom. För att bli uppfyllda av Guds glädje på nytt igen. Det är Guds nåd till oss. Låt denna dag få bli en påskdag i ditt liv. Inte bara en påskdag som vi firar för att det är påskhelg. Utan en påskdag för att Jesus lever. Vi ska göra så att vi sjunger den här kören. Jag har inte förberett det så väl. Men gittan spelar. Och ni som kan sångtexten, sjung med. Och så har du då också ett tillfälle där du sitter. Att komma inför den uppståndne Herren. Med din längtan. Kanske med dina tårar. Med dina misslyckanden. Eller vad det nu är. Med din glädje. Och låt det få bli en dag. Då vi öppnar vårt hjärta för den uppståndne.